Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs och högmässa texten på reformationssöndagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 11:e kapitlet och från den 25:e versen. Vid den tiden sa Jesus: Jag prisar dig, fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi reformationssöndagen. För 497 år sedan, på fredag, alltså sista oktober, så spikade Luther upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Och det räknas som startskottet för reformationen. När Guds ord åter kom att predikas rent och klart. Och när människor fick höra att de förklaras rättfärdiga genom tron. Utan några gärningar. Helt utan egna förtjänster. Endast för Kristi skull. Det hände för snart 500 år sedan. Och vi kan tänka att vi behöver en reformation idag i Sverige. Om en människa besöker en kyrka idag och hon söker efter frälsningen. Hur sannolikt är det då att hon får höra det rena evangeliet? Hur ser kyrkor och samfund idag på Bibeln? Jag behöver nog inte prata så länge om detta, för vi vet alla hur illa det kan vara på många ställen. Också inom samfund där man ser sig som arvtagare till reformationen så förnekas de mest grundläggande saker. När Luther spikade upp de 95 teserna så var han själv inte klar över hela den evangeliska läran. Men teserna rörde någonting som på det världsliga planet hade väldigt stor betydelse. De rörde avlatshandeln, som var en viktig ekonomisk inkomstkälla. Man lärde att en del människor gjorde så många goda gärningar att det blev ett överskott, en avlat, som räckte också till andra människor. Och det överskottet bedrev man handel med. Så man kunde köpa andra människors överskott på goda gärningar och få ett brev som bekräftelse på att man hade köpt det. Och så slapp man tid i skärselden. Man kunde också friköpa släktingar från skärselden genom att betala för dessa avlatsbrev. Det är många som har hört versen från den här tiden. Så snart din slant i kistan klingar, se själen upp ur skärseldens vingar. Det är ju en fruktansvärd lära på många sätt. Det ger lätt människor en falsk trygghet. Att bara man betalar för ett avlatsbrev så kan man leva hur som helst. Och det ledde ju ofta till det också. Om Luther nu ifrågasatte en viktig ekonomisk inkomstkälla så skulle han snart gå till själva hjärtat av det hela. Hur vi kommer i rätt förhållande till Gud. Det hade Luther själv kämpat med i åratal, med fastor och goda gärningar, genom att bikta varje synd som hade begått i tanke, ord och handling, genom böner och vaknätter. Allt för att vinna rättfärdigheten från Gud som uppenbaras i evangelium. Men det var dolt för honom vad det egentligen betydde. Ända till den dag som det dagens text talar om skedde med Luther. Att fadern uppenbarade för honom vad evangelium var. Han uppenbarade sin son. Och sonens kallelse nådde Luthers hjärta. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Alla egna gärningar kunde han lägga bort inför Gud och istället ta emot vilan från Kristus, som redan hade gjort allt. Luther beskriver den här insikten om att rättfärdigheten från Gud betyder att Kristi rättfärdighet räknas som vår. Som att han var helt och hållet född på nytt. Och hade gått in i själva paradiset genom att öppna portar. Nu skulle också invändningarna mot den romersk-katolska läran gå till själva kärnan. Avlatshandeln var bara ett symptom på ett djupare problem. Med denna nya insikt kan det inte vara frågan om någon skärseld, någon avlat och överskott på goda gärningar. Och än mindre någon handel med detta. För nu är allt betalt. Kristus har lidit straffet i fullt mått. Inget vi betalar kan göra någonting till detta. Inga goda gärningar kan lägga någonting till. Som Luther hade fått höra det framställt så distraherade de goda gärningarna från vad det handlar om. Kristi gärning. Luther trädde fram i en tid när det viktigaste i Guds ord förnekades. Där man lärde ett annat evangelium. Vi kan känna igen oss i vår tid. Det har ju i alla tider funnits motstånd mot Guds ord. När Jesus talar i dagens text så är det likadant. Vi läser, vid den tiden, sa Jesus. Vad är det för tid? Det som just har beskrivits är att Jesus har gått till rätta med de städer där han gjort sina många underverk. Men de ändå inte omvänt sig. Och innan det står det om hur Jesus talar till folket om Johannes döparen. Både Jesus och Johannes har avvisats. Jesus för att han äter och dricker. Johannes för att han inte äter och dricker. Och anledningen till att Jesus talar om Johannes är att han just har svarat på en fråga som Johannes har ställt genom att skicka bud från fängelset. Johannes satt i fängelse för att han hade talat om för landsförsten att han inte fick leva med sin brors hustru. Det är alltså vid denna tid, när Johannes sitter fängslad för att han har talat om vad Guds lag säger. När människor har avvisat både Johannes och Jesus. Och när de städer där Jesus utfört sina många under inte heller har omvänt sig. Hur reagerar vi när vi ser allt motstånd eller likgiltighet? Tänker vi att Gud verkar ha tappat kontrollen? Om man översätter det som står mer bokstavligt så skulle det stå: vid den tiden svarade Jesus. Men vi säger ju inte så på svenska. Även om det kan vara bra att tänka på att det egentligen står så. Jesus svarar på någonting här. Inte på en fråga, men på en situation. Det är en respons. Hur svarar Jesus på denna situation? Jag prisar dig, Fader. Du himmelens och jordens Herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det för de små. Jesus ser Guds allmakt i situationen. Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. De visa och kloka som det är dolt för, det är inte bara människor med hög intelligens. Det är alla som litar på sitt eget förstånd och sin egen förmåga. Man behöver inte ha hög intelligens för att tro att man själv ska kunna räkna ut allting. Det man behöver veta om tillvarons mysterier. Eller att man ska kunna lösa sin relation till Gud på egen hand. Men man kan ha hög intelligens och ha den inställningen. I förhållande till Gud så blir det ingen skillnad vilken intelligens man har. Det är ju inställningen som gör att man ser sig själv som vis och klok. Du har dolt detta för de visa och kloka. Bibeln kallar detta på andra ställen för dårskap. Man är så förblindad av sitt eget intellekt och sina egna förmågor att man inte ser hur små vi är inför Gud. Paulus skriver: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var förnämsligt. Det kan vara lättare att se sin begränsning inför Gud. Om man också påminns om den i relationen till andra människor. Men vi ser att det finns människor som också mänskligt sett är visa, mäktiga eller har förnämsligt som kommer till tro. Inte många betyder att det ändå var några. Gud är inte beroende av hur vi är. Men vi behöver se vår litenhet inför Gud. För att inte lita på vårt eget förstånd och vår egen förmåga. Alltså beror det inte på någon människas vilja och strävan, utan på Guds barmhärtighet. Det kan vara svårt att acceptera detta och vara utelämnad till Guds goda vilja och barmhärtighet. Men varför är det så svårt? Varifrån kommer tanken att jag är tryggare om det beror på mig, på vad jag vill eller hur mycket jag kämpar? Vi är stora av naturen. Gud behöver göra oss små. Och vi får be att han fortsätter att göra oss små. För i våra hjärtan finns fortfarande, jag vet bäst och jag kan själv, roten till alla falska religioner, där i slutändan hänger på människan i alla fall. Det har alla vi människor i oss. Men Gud gör oss små. Han håller upp en spegel framför oss. Och så ser vi hur vi är. Han säger vad vi ska göra och hur vi ska vara. Och när vi jämför oss med det, så ser vi att vi lever inte upp till hälften. Det var det som hände med Luther i klostret. När han på alla sätt försökte leva upp till Guds krav. Både det som står i Bibeln och även sånt man själva hade hittat på. Han märkte hela tiden på något plan att det räcker inte. Och senare kom han och kraftfullt skriva om hur klosterlivet innebär att man försummar sin enkla jordiska kallelse, som är någonting högt inför Gud. Och istället ägnar man sig åt väldigt mycket som Gud inte har befallt. Och ta hand om sin familj och sköta sitt arbete, sköta sina studier. Och vara en god granne och en trogen vän. Det är vad Gud har kallat oss till. Och när vi speglar oss i detta och ser i våra hjärtan hur trogna och goda vi egentligen är. När vi ser hur det faktiskt står till. Då har Guds ande visat hur maktlösa vi är. När det gäller att uppfylla Guds goda lag. Och om vi sen läser i Bibeln hur det beskrivs, hur liten hela mänskligheten är inför Gud, då kan vi bara stämma in. Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. De stora är inte bara de som litar på sin egen personliga förmåga, utan även de som lär av dem, som litar till sin förmåga och som tror att även om jag inte klarar av detta, så kan vi människor tillsammans nå fram till målet. Idag är det fortfarande den naturalistiska filosofin som lär oss detta. Den som man kan tycka börjar bli gammal och har överlevt sig själv, men som människor ändå av någon anledning hänger fast i. För det tilltalande med den filosofin är att människan själv kan sätta sig i centrum och så räkna ut varifrån vi kommer, vart vi är på väg och bestämma sin egen plats i tillvaron. Vi är vuxna nu. Tidigare var det ofta mer försåtligt. På Jesu tid så hade man Guds ord, men man gjorde samtidigt tillägg till ordet och så upphöjdes människor i praktiken som uttolkare upp till Guds nivå. Och på motsvarande sätt så upphöjdes människan genom att hon skulle frälsa sig själv. Genom att bestämma sig för att hålla Guds bud så gott hon kunde. Luther mötte samma sak i en annan form. Tillägg som sattes över Guds ord. Och så människans egen strävan som skulle leda till hennes frälsning. Och Gud la till det som saknades. Så kan människan fortfarande vara vuxen i förhållande till Gud. Och göra sin del. Även om Gud gör resten. Och så behåller hon sin värdighet. Men vi är inte vuxna i förhållande till Gud. Det finns bara en som är stor inför Fadern. För oss gäller det som står att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Vi behöver få Fadern uppenbarad för oss. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen. Och den som Sonen vill uppenbara honom för. Sonen är jämlik Fadern. Han känner Fadern helt och fullt. Och Fadern är den enda som verkligen känner Sonen sådan han är. Om vi ska lära känna Gud, så måste vi få det uppenbarat för oss. Det går inte till genom att vi sträcker oss uppåt. utan det går till så att Gud sträcker sig neråt. Först uppenbarar han vår litenhet för oss så att vi kan lyssna utan att protestera så mycket. När hjärtat då säger, jag kan själv, så kan vi ändå förstå att jag kan inte själv. Och så kan vi istället höra vad Gud har att säga. Och det Gud då talar om är inte något svårt som vi ska göra, utan istället någonting svårt som vi ska lägga bort. Han kommer inte med några villkor om hur vi ska vara, utan med en inbjudan till alla som behöver den. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Ta på er mitt ok och lär om mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Det är samma sorts språk som profeten Jesaja använde när han förmedlade Guds inbjudan. Kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Det låter som att vi ska betala, men lyssnar vi ordentligt så ser vi att det är gratis. Jesu ord kan låta som att vi ska göra någonting, ta på oss ett ok och bära en börda. Men tittar vi närmare så handlar det om att vi får lägga av bördan på Kristus. Evangeliets ok ger oss inte arbete utan ro för våra själar. Jesus Kristus har gjort allt arbete. Vi kan kämpa för att bli ödmjuka och milda så att vi kan passa för Guds rike. Så att vi blir små som barn. Vi har ju så svårt att släppa det att det faktiskt inte handlar om oss. Det handlar om Jesus. Ta på er mitt ok och lär av mig. Han är mild och ödmjuk i hjärtat. Han som har fått allt givet till sig av Fadern. Han ger nu sig själv för oss. Allt som vi borde ha gjort, men inte gjorde. Alla onda tankar, känslor, ord och gärningar. All skuld som vi har ådragit oss och fortfarande drar på oss, tog han på sig på korset. Fadern hade gett honom allt, men han dör utblottad på ett kors. Det är så han ger oss ro och vila. Någonstans innerst inne så vet alla människor att någonting saknas dem. Men vad som ytterst saknas, det hör man inte mycket om idag. Vi kan verkligen önska att vi skulle få en reformation i vårt land, i kristenheten i Sverige. Men när vi ser hur det ser ut så ska vi inte förtvivla. Vi får istället göra som Jesus och tacka Gud att han har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det för de små. Och så får vi lyssna till Jesu kallelse och ta den till oss. Kom till mig, alla som bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Oavsett hur många som hör och tar till sig detta, där det sker, där har vi reformation. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig att du har låtit oss uppleva denna saliga tid då vi får höra den saliga läran, ditt heliga evangelium, för att därigenom lära känna din vilja, ditt faders hjärta, och få syn på din son Jesus Kristus. Vi ber att du i din grundlösa barmhärtighet låter oss behålla detta ditt ord saliga ljus, och att du genom din heliga ande så leder våra hjärtan att vi aldrig mer vänder oss bort därifrån, utan håller fast därvid och slutligen därigenom blir evigt saliga. Amen.